Nyårsafton och allt vad det heter. Och den här dagen kallar vi för trettondagen. Vi har som olika namn på helgdagarna. Och jag vet egentligen inte riktigt varför det heter trettondagen. Men de säger att visemännen kom till Jesus 13 dagar efter. Jag vet inte var de har fått det ifrån. Men i alla fall, det är trettondagen idag. Och vi brukar tala om stjärnan och det, men det ska jag inte göra idag. Utan jag ska läsa ett bibelord som jag hämtar ifrån Jeremia 29. Jeremia 29. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. Till att ge er en framtid och ett hopp. Det var så kort så jag läser den en gång till. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. Till att ge er en framtid och ett hopp. Jag tror att varje mor och far som står med sitt nyfödda barn i famnen har en sak gemensamt. Jag tror att tankarna går framåt i det här lilla barnets liv. Vad kommer det här lilla barnet att möta? Vad kommer att hända det? Ska det gå bra? Ska det möta svårigheter? Och så vidare. Och allt eftersom tiden går med det här lilla barnet växer upp så har man tankar om vad det ska kunna arbeta med, vad det ska kunna ha för utbildning, var det ska bo, vilken familj som de har och så vidare. Och jag tror att hur gamla barnen än blir så har vi föräldrar tankar om våra barn och liksom vill planera och hjälpa dem att ställa det mesta till rätta. Det är ju inte alltid som våra barn vill göra som vi har tänkt. Men vi har tankar om dem och vi vill dem väl. Vi vet att vi vill göra allt för att det ska gå så bra som möjligt för dem. Barn som föds i vårt land har många möjligheter. De har möjligheter till utbildning. De har möjligheter till att bo i trygghet. De har möjligheter till att välja sin familj och så vidare. Och trots att vi har så många trygghetsfrämjande saker i vårt land så är det många som inte har någon framtidstro av de unga som växer upp idag. Och mitt i allt det här trygga som vi har i Sverige så föds det barn i andra länder där föräldrarna liksom får stanna i tanken på framtiden för de här barnen med att ska de överleva den här dagen? Ska de överleva nästa dag? Ska de klara sig undan nästa bombanfall och så vidare? De här orden som jag läste nu, de är riktade till människor som ofrivilligt var i ett annat land. De var krigsfångar. Och de skulle så förbli också i 70 år framåt. Och ändå så säger profeten Jeremia, jag vill ge er en framtid och ett hopp. Det kanske känns lite malplacerat i den situationen. Men det var ändå det som Jeremia fick förmedla till de här människorna. När Gud hade fullgjort skapelsens fantastiska process i tidens begynnelse så såg han på sitt verk och han såg att det var gott. Han var nöjd med sitt verk. Det var ett fint verk som han hade utfört i skapelsen. Och ändå så var han samtidigt medveten om att synden skulle komma in och förstöra det här fina som han hade skapat. Vad hade Gud för tankar om sin skapelse vid det tillfället? Skulle han ge den här skapelsen en framtid och ett hopp? Och vi kan läsa i första Mosebokens 3:15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna ska trampa sönder ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Redan när fallet var faktum så hade Gud en plan, en tanke för sin skapelse. Vi skulle få en ny chans. Han skulle ge skapelsen och människorna en möjlighet till upprättelse. Och den tanken, den går som en röd tråd genom hela Gamla testamentet. Och den får sin fullbordan i Nya testamentet när Jesus föddes och när Jesus kom till jorden. Den högtid som vi alldeles nu har firat. Gud ville ge skapelsen en ny möjlighet. Och den möjligheten bestod i att han vill att alla ska bli frälsta. Och han gjorde det också möjligt för alla att ta emot denna frälsning. Samtidigt som jag tror att Gud har en allmän plan för sin skapelse, så tror jag att han har en plan för varje enskild människas liv. Jag tänker mig i min fantasi på att Gud står där med varje nyfött människobarn i sina armar och har tankar för den här människan. Han planerar vad som är bäst för den människan. Han har en plan för varje människas liv. Och det tror jag han har ända sedan barnet blir till, sedan barnet föds. Och vi har många exempel om där det står att Gud verkligen har en plan för det här lilla, lilla barnet. Det bibelord som jag läste nu, det var ju skrivet i Jeremia-boken. Och profeten Jeremia, det står om honom i första kapitlet och den femte versen. Förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig, och förrän du lämnade moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folket. Det fanns alltså en plan för Jeremia redan innan han var född. Och Gud har en plan för dig och mig. Under livets gång så händer det saker och ting som liksom för en in i den planen, i rätt riktning. En del kallar det här för ödet. Ja, det är ödet som gör att jag är med om det här. Eller med ett annat ord så heter det fatalism. Och det finns i vissa religioner väldigt uttalat. Det spelar ingen roll hur jag själv gör, det kommer att hända i alla fall. Men det är någonting helt annat. I fatalismen och i ödestron, där lämnas min egen vilja åt sitt öde. Där händer det bara. Det är som att du släpper en barkbåt ner för ett vattenfall. Det förs hit och dit utan att ha någon som helst möjlighet att styra vart det ska ta vägen. Det här med Guds plan och vad Gud vill med våra liv. Han tar inte bort vår egen vilja. Utan vi har möjlighet att antingen göra som man vill, försöka söka Guds vilja och gå in i hans vilja. Eller att förkasta det och gå vår egen väg. Ja, Jeremia sa jag, han var utvald från moderlivet. Men det finns många exempel där det står i vår bibel att Gud har en plan redan från födelsen. Josef, han som blev den som skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Redan när han var ung så vet vi att han hade drömmar som gick i den här riktningen. Jag tror inte han visste på en gång vad de där drömmarna betydde. Men Gud planterade de här drömmarna i hans liv. Och genom olika händelser som skedde i hans liv. Och det var inte bara roliga händelser minsann. Det var mycket svåra händelser som inte alls direkt pekade på att han skulle få bli en så stor man och få så stora uppgifter. Men allt det där, det gjorde att han till slut var redo att bli det han var ämnad att bli. Vi har ju exemplet också Johannes döparen. Han var ju utsedd att bli Jesu föregångare. Och redan när hans mamma Elisabet träffade Maria, som också väntade barn, så står det i Bibeln att när de träffades, Elisabet och Maria, så sparkade barnet i Elisabets mage till när det kom i närheten av det väntade Jesusbarnet. Och när han var född så profeterade hans pappa och sa: du är mitt barn, du mitt barn ska kallas den högstes profet. Och det står i Lukas 1:46. Redan när han var spädbarn så kunde hans pappa profetera och säga: du ska bli den högstes profet. Och David skriver, det tycker jag är så väldigt tydligt, i psalm 139: dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. Det var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Kan Gud verkligen ha en plan för oss människor? Ja, jag tror det. Och jag vet att ofta så har jag själv bett: Gud, låt mig få vara i din vilja. Låt mig få vara i din plan. Men det är inte alltid som våra liv blir som Gud har tänkt. Allt för många exempel finns både i Bibeln och i vår omgivning på människor som har valt att gå sin egen väg. Men vad händer om vi går en annan väg än den Gud har tänkt oss? Är det kört då? Jag skulle tro att det händer varenda en utav oss att vi ibland har en egen vilja. Vi vill styra våra liv eftersom vi själva tänker och tror och tycker är bäst. Och så hamnar vi på sidan om ibland. Men jag tror att de flesta av oss har också haft den erfarenheten att när vi vill gå vår egen väg så blir vi inte lyckliga. Vi kommer på kant med Gud. Och då upplever vi inte det som Gud har tänkt att vi skulle få uppleva. Men om vi då har kommit på sidan och är villiga att låta Gud korrigera vår väg, så vill han på nytt leda oss in på den rätta vägen. Det finns inga löften i Bibeln som säger att om vi går Guds plan så kommer vi att få gå på en autostrada utan hinder och utan svårigheter. Men det står att han leder oss på rätta vägar. Vi kanske kan salmen, 23 salmen, det står: han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det står inte: han leder mig på lätta vägar för sitt namns skull. Om vi tänker på Josef som jag nämnde här tidigare, så fick han tillbringa en tid djupt i en brunn. Var det Guds väg? Ja, tydligen var det, för att han skulle nå det mål och den framtid som var planerad för honom. Gud ser vad som är bakom kröken på vägen, på vår livsväg. Och han vill liksom stärka oss och ge oss kraft att kunna möta det, även om vi inte själva ser det. så här i nyårstider så är det många som gör bokslut. Och man tänker och funderar på hur har det här året varit? Vad har hänt under det här året? En del av er har kanske beslutat att jag vill följa Jesus. Jag vill gå in på hans väg. Jag vill vara i hans plan med mitt liv. Och många av oss har varit med många, många år. Och så tänker vi, vad blev mitt liv? Hur blev mina dagar? Var jag verkligen i Guds vilja? Och så tänker man, hur ska det bli framåt? Jesus använde en liknelse när han pratade om de här sakerna en gång. Och det finns i Lukas 13, vers 6-9. Jag ska läsa det. En man hade ett fikonträd i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit för att leta efter frukt på det här trädet, utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska du ta upp mark till ingen nytta? Han svarade. Herre, låt det stå kvar 1 år till, så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det. Det där är kanske allvarliga ord till oss som har varit med en bit på vägen. Finns det någon frukt i våra liv? Och jag är glad att slutet finns på den här versen. Den här trädgårdsmästaren som är Jesus. Han vill inte förkasta oss, även om vi kanske ibland tycker att vi misslyckas. Han vill gräva och han vill gödsla och han vill bearbeta oss så att vi kommer att bära frukt. Det kanske finns orsak för oss att fråga, hur är det i mitt liv? Och hur ser mitt bokslut ut? David, kung David, han hade en särskild uppgift. Men han misslyckades. Han gick ifrån Guds plan. Och han fick uppleva hur det blev mörkt i hans liv. Men när han fick uppleva förlåtelsen igen, så då kom han in på rätt spår. Och fick komma in i Guds vilja igen. I den 139:e salmen så ber han en bön som jag tror att vi kan ta till oss och be. Inte bara idag utan varje dag. Han visste vad det var, ville säga att vara utanför Guds vilja. Men han visste också vad det var att följa Gud och få bli det Gud hade ämnat honom till. Och där i den 139:e salmen, vers 23 och 24, står det: utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Hemligheten till att kunna få vara i Guds vilja, det är att söka Guds vilja. Vi kan söka Guds vilja i bibelordet. Vi kan söka Guds vilja i bönen. Och inte minst i den här bönen som jag läste ifrån den 139:e salmen. Låt det bli vår bön under det här kommande året. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Amen.